brukar framhålla i olika sammanhang att Peter är en riktig polis som har gått den långa vägen. Det kan man väl säga att du har. Vi brukar säga från radiobilarna via Sydafrika ända till närheten av rikspolischefen. Hur illa det än är med det. Så kan man inte säga annat än Peter är en riktig polis. Jag har bestämt mig för att vi ska få veta lite mer om det. Jag säger välkommen till en gammal radiobilskollega som har åkt med Peter på 70-talet.
Tjena dig Peter!
Jag tänker inte svara på någonting. Det är trist att få prata.
Ja, Peter, du ska faktiskt få höra en del saker.
Jo, det kan jag tänka mig.
Det är så att Peter och jag, vi har åkt radiobil ihop i många år och vi känner varandra sedan länge. Och som ni vet, inom polisen får man vara med om väldigt mycket. Och man får uppleva kontraster som ibland kan vara lite svårt att beskriva. Vi träffar ofta människor som är trasiga, både till det yttre och inre, som har det besvärligt. Men mitt i en sån här svår situation som vi hamnar så måste man ibland skratta. Dock inte när de drabbade tittar på. Men ibland har vi haft bråttom ut för vi kan inte hålla oss. Jag kommer ihåg en gång Peter. När vi fick ett larm om en bilstöld. Det var en bil som var nystulen borta i Norrtälje. Och den här resan den gick mot Uppsala. Och vi fick order att åka ut Öregrundsvägen. Du kommer ihåg det. Och det dröjer inte länge förrän man får koll på den här bilen och den svänger in på en skogsväg i Rasbo-trakten. Och Peter och jag, vi fortsätter Öregrundsvägen ut och vi ligger lite efter för jag hade varit på något annat uppdrag. Men när vi svänger in på den där grusvägen, det är bara i princip en korsväg. Så säger Peter så här till mig: hör du, jag tror fan med att de skjuter i skogen. Så vi vevar ner fönsterna och mycket riktigt så hör vi skottlossning. Men vi kunde ju inte uppfatta vem det var som sköt, om det var möjligen de som polisen följde efter eller om det var polisen som sköt. Men i vart fall säger Peter, vi måste fan ut i radiobilarna. Ja, det som händer är att Peter öppnar sin dörr. Ramlar direkt ner, faller i ett vattenfyllt dike. Jag öppnar dörren på min sida, faller i ett dike fullt med brännäster, alltså pest eller kolera. När vi reser på oss upp, då är jag helt bränd av brännäster och du är helt blöd. Och det var så att du kunde inte hantera ditt tjänstevapen heller, för det fick du under dig ner i vattnet då. Det här är såna här grejer. Jag kommer säkert att tänka på en sak att det var en, vi fick åka på ett pågående självmord uppe i Gottsunda, eller förlåt, i Floksta. Det här är många år sedan så att det är preskriberat i den dagen. Men i vart fall så visade det sig att det var en person, han hade bestämt sig för att beröva sig livet. Så han tog helt enkelt och hängde sig i en trägren i backen upp mot Senanders väg. Till saken hör att när han skulle skrida till verket så gick grenen av. Och han föll till backen, fick grenen i huvudet och fick ett hål här. Så han fördes med ambulans till sjukhuset. Kvar satte upp i trädet en lapp och jag sa till Peter, du klättrar upp och tar ner den där. Och när Peter klättrar upp, då spricker dina byxor. Det var inte redan då. Det är så att vi tillhörde båda någonting som kallas för bullturen. Vi älskade bullar i det här gänget. Och ibland fick vi inga bullar därför att han som bakade dem, han låg för tillnyktring hos oss. Och ibland så släppte vi ut honom för att han skulle vara begärt med att få igång pegen. Kom ihåg det. Ja, nåväl, Peter klättrar upp i trädet och byxan rämnar precis hela vägen. Det var bara jag som såg det. Och ute på en gren sitter ett anslag. Och Peter kommer ner med den där och så ser han, så står det så här: jag dodar mig. Ja, och så åker vi till akuten naturligtvis för att vi måste ju kontrollera hur tillståndet är med den här personen. Och då är det så att vi försökte hjälpa till med identiteten. Och då när vi kommer in där så möter vi en sköterska och så har ni fått uppgifter på den här mannen. Ja, jag hittade ett i byxfickan på henne. Han har en liten lapp här till står: jag dodar mig, sen Anders väg 12. Hon trodde alltså att jag dodar mig, det var efternamn. Men så var det alltså inte. När vi ändå befinner oss uppe på Sten Anders väg, så var det så att på den tiden var det studentkorridorer där man delade kök. Och studenterna hade gemensamma utrymmen för sin mat. Vi fick åka dit på en stöld. En student hade tagit ett vakuumförpackning korv. Ni vet sådana här, vad säger man? Stångkorv var det. Ja just det, det var vakuumförpackat. Och när vi kommer dit så möter vi andra studenter där. Och då berättar de att det är faktiskt en av kamraterna som har tagit det där. Och han skulle då befinna sig i en annan del av det här, den här studentkorridoren. Och Peter och jag, vi går och får prata med den där. Och då visade sig det att det är en man. Han står där och håller stångkorven i vakuumförpackningen, så här vägrar släppa den. Till saken hör att armen är gipsad. Han vägrar och släppa ifrån sig korven. Och vi bestämmer oss för att vi måste ju på något sätt få av honom den här korven. Vi märkte också att han faktiskt inte var, mådde så bra. Men vad gör man med en person som har en gipsad arm? Sagt och gjort så tog vi tag i honom. Han vägrade släppa och vi kunde ju inte bryta heller, för han hade en arm i gipsad. Och han klämde och klämde medan vi försökte få kull honom, så svarade bara pff, pff, så stack alla korvarna ut. En efter en som bara sköts ut här hela tiden. Och av någon tokig anledning så fortsatte vi att slita i den här killen, trots att korvarna var ju frigivna. Och vi fick loss honom. Och vi fick världens motstånd på halsen just på grund av den där korvarna. Det var ju ganska onödigt, vi hade kunnat upphöra där. Det var en så kul grej.
Vi hade inte gjort idag, finns det?
Alltså,
vi hade inte
nej,
gjort
det
idag.
Hade vi inte gjort. Jag kommer ihåg att vi blev av med skorna också vid ett tillfälle. Jag hittade aldrig mina. Ni vet, en gång i tiden så kunde pendeln köra ganska långt in på nätterna från Stockholm hit. Och när det var allt för mycket fylla på pendeln, då stannade man vid Östtuna korset. Så de bråkigaste fick inte komma in på stationen, utan vi åkte dit. Och där stannade tåget och sen så lastade vi där ute. När vi kom dit så hade några brusade redan hunnit lämna tåget, och de var ute på åken i gyttjan. Och vi skulle hämta en. Och i den där gyttjan så tappade jag båda skorna. Så här. Och jag vet, du tappade en sko, men den fick vi tag på. Så jag kom in med barfota och lerig och grann. För det var ingen idé, vi försökte i sko och hitta skorna där ute i leran. Men det gick inte. Det blev alltså kvar där. Till saken hör att jag hade otur med de där skorna samma dag. Så när jag åkte till jobbet, så när jag klev av cykeln så tappade jag kracken. Det blev som en toffla när jag satt i facken. Så jag tänkte, kracken, den måste ju ligga någonstans ut på vägen. Så jag tog och åkte här på Vaxlagatan och fick se den när jag mötte. Den ligger i viadukten. Och i samma veva så kommer en bil som kör på den där kracken. Och den fastnar så här. Och jag ser att den här bilen, den svänger upp och kör Kungsgatan. Och jag efter och hittar kracken på Bagersgatan. Och det blir definitivt slut på Östtuna järnet där. Det är rätt kul, va? Vi har mycket pågående inbrott. Och vi hade tre häftiga landbandylag i vårt gäng. Och det absolut sämsta, det var väl egentligen det du och jag tillhörde. För att...
Ja, fast vi tillhörde ju inte landbandygäng egentligen. För vi försökte ju faktiskt att arbeta på nätterna när de övriga spelade landbandy.
Ja, vi gjorde nog det. Men samtidigt så var vi ju inga skönlirare, utan det var mera närkamp. Det var ett mål att försöka tackla in någon i ribbstolarna. Men i vart fall så fick vi ett pågående inbrott i Sven Wixters. Och patrullerna som var ute, de var upptagna. Vi hade inte tid att sätta på oss uniformer. Utan vi for iväg med idrottskläder och landbandyklubbor till Sven Wixters. Och där fick vi faktiskt tag på de här inbrottskivarna. Och det tog ett tag för dem att förstå att vi faktiskt var poliser. Det är lite sådana där grejer som man faktiskt kommer ihåg. En annan historia som alltid var jobbigt för polisen. Ni vet, det här med upphittade hundar. Det är ett bekymmer. Och det är klart, ni vet, det finns en väldig förkärlek till hundar, att de ska alltid vara på tryggt ställe. Och vi får in mycket sådana vid polisen. En dag så får du och jag uppdrag att åka till Ekebybruk eller och hämta en upphittad schäferhund. Och mycket riktigt, vi mötte en kvinna, eller en herre som hade hittat den där hunden. Vi tog hand om den och så åkte vi till polisstationen. Vakthavande befäl, eller öko som det hette på den tiden, han blev ju fly förbannad över att vi hade tagit in den där hunden. Det hade ni bara behövt lämna, för där finns allt, de springer hem. Så han gav oss order att åka tillbaks och släppa hunden där vi plockade upp den. Och det gjorde vi. Och på vägen in köpte vi en tårta. Vi hann precis sätta oss ner och dricka kaffe och äta den här tårtan. Så ringer en dam uppifrån studentstaden och säger så här: ja, det är så här att när jag tittar ut genom fönstret så var det en polisbil här. Och de släppte ut polishunden och sen körde de. Så nu har jag tagit hand om den där hunden. Så att det vore bra om ni kunde hämta den.
Det är bra, Christer.
Ja, det är så att jag skriver dagbok så jag kan åt mig längre. Så vi fick åka tillbaka och hämta den där hunden. Men jag vet att vi faktiskt tog och släppte den på ett annat ställe. Igen sen, med förhoppning om att inte någon annan skulle ringa. Men och hunden fick komma till sin husselmatter. Så det hände mycket vid polisen hela tiden. Ja.
Sen kan jag säga att det är en grej som Christer inte berörde. Och det var faktiskt vid ett tillfälle när han tänkte, han var oerhört nära att slå sönder mig fullständigt. Det är precis som Christer säger, man har fruktansvärt roligt när man åker radiobil ihop, om man trivs ihop. Och det fanns, i tidernas begynnelse fanns det en butik som heter 5-10-15 kronors butiken nere i korsningen Bangårdsgatan, Kungsängsgatan. Och vi kom förbi där vid 4-tiden en morgon och då såg någon av oss att en bakdörr var öppen till butiken. Och så kunde det ju inte vara. Så att vi stannade, gick in, varsin ficklampa. Värsta CSI alltså. Så när vi knatade in där så, då, alltså, man blir ju ganska tramsig när man jobbar ihop varandra, vilket folk inte är gemen och begriper hur tramsiga poliser egentligen är. Så att när jag gick in där så då hade de såna här masker. Och jag fick syn på en riktigt vedervärdig mask. Så här, alltså den var jävligt otäck. Och den hängde jag på med. Och sen så går jag efter Christers stråle. Och knatar upp på sidan om och sen tappar jag honom på axeln. Och då har man ju batongen i handen och Christer vänder sig om och är på väg att slå av mitt vänsterben. Han sa det, det som hejdade honom vid det tillfället, det var att han såg att det var blåa byxor. Men av det kan man lära sig att om man ska göra ett inbrott, om man ska bete sig, bär blåa byxor.
Absolut. Och det är så här, när man tittar i arkivet så har jag faktiskt hittat två bilder. Och det här, det är ingen som kan se att det är du och jag kanske idag, men det här kan ju få gå runt. Men så här såg vi ut en gång i tiden. Det är lite Clark Gable. Det här är Peter. Den ska gå runt det här. Det är många som, Clark Gable liknar många. Det var en dam som ringde för en tid sedan och saknade vår förre länspolismästare. För hon tyckte att han var så lik Clark Gable. Göran Lindberg. Titta runt den där. Så det här såg vi.
Christer, medan hon där går runt så... Jag skulle gärna vilja höra om det här när Peter faktiskt blev knockad. Det glömde du va?
Just det, vi var på ett dödsfall. Det är mycket som hände då. Vi fick, det var en lägenhetsundersökning. Vi ringde på, ingen öppna. Och i Stockholm då använde man någonting som heter Hagalundsnyckeln. Det var ingen nyckel utan det handlade om att bryta sönder dörren. Det var Hagalundsnyckeln. Men vi kunde knacka gångjärnen. På golvet inne i lägenheten så ligger det en kvinna precis över tröskeln till köket. Kvinnan är livlös, visar inga livstecken, det fanns inga synliga dödstecken på henne. Peter, han böjer sig ner för att lyssna och ligger riktigt nära rest som det är, så vaknar den här kvinnan, skriker rätt ut och far upp med skallen och skallar Peter, så han, vi lämnar adressen, han med en stor bula. Det vill jag säga, det enda gången då vill vi skalla över ett lik. Ja. Och så var det.
För bara kontra med den, Christer, vi ska sluta sen. Men vi var och hade varit på en trafikolycka där vi hade haft dödlig utgång. Och så kom Christer och ner till rättsläkarstation. Och vi skulle då märka upp liket. Och det här var en riktig dödsäsong, om man får uttrycka mig så. Det var alltså precis innanför jul. Eller inför jul, och då är det många som tar sig själva av dagar. Så det var mycket fullt. Så man har fått dubbelbelägga på britsarna inne på rättsläkarstation. Och Christer går in. Och Christer är ju normalt sett en ganska modig man, kan jag säga. Och då går han in där och sen så börjar han märka upp och ska sätta på det här lilla armbandet. Och då är det en, när han sätter på det, så är det en som, där likställdheten har börjat avta, som knackar honom i nacken. Och det är enda gången jag har hört Christer skrika, kan jag säga.
Ja, just det. Det var riktigt obehagligt.
Så är det. Christer Nordström. Du får väl intyga, Peter, att du var helt oförberedd på det där.
Ja, fullständigt. Och jag tycker det var fantastiskt roligt. Och sen kan man säga att det är roligt att det är någon som har minnet på det. Även fast Christer är 3 år äldre än mig, så har han faktiskt drabbats mindre av demensen.
Ja, det känner du på att svara något. Ja. Det lämpliga svaret är att jag kommer inte ihåg.
Nej, just det.